Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotext finner vi också hos evangelisten Lukas. Det är i kapitel 13 och vi läser verserna 6 till och med 9 i Jesu namn. Sedan berättade han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det. Amen. O Herre, helga dina ord i våra hjärtan. Amen. Dagens predikan, den kommer att handla om nådatiden. Om nådatid. Vi vet att allting tar slut en dag. Vi vet att allt som vi omger oss med i våra liv kommer att förgå någon dag. All mat vi äter, det har ett bäst före datum. Sen förgår det. Det fördärvas. Det blir sämre. Bilar, de rostar sönder. I alla fall här uppe, där är det mycket fukt i luften. De rostar sönder och låter man dem stå tillräckligt länge så är det ingenting kvar. Inte ens av metallet. Hus, de förtärs av väder och vind. De försvinner. Alla levande djur, de dör. Så gör också alla människor. Är det något som är säkert för alla människor som lever på jorden, så är det att alla har en dödsdag att vänta på. Om då inte Jesus kommer tillbaks före den dagen förstås. Alla människor på jorden har en utmätt nådatid. Alla människor har en utmätt tid för att få höra Guds ord, komma till tro, bevaras i tro, göra trons frukter och sedan få se den eviga saligheten hos Gud. Gud, han vet hur länge varje människa ska leva här på jorden. Det är det bara han som vet. Han är skaparen och han känner varje själ. Och han vet om vi har länge eller kort tid kvar av våra liv. En människas nådatid, det är något som människan själv inte har rätt att gripa in i. Vi har inte rätt att gripa in i vår egen nådatid och heller inte in i någon annans nådatid. En människas livslängd här på jorden, det står i Guds händer. Ja, det inte bara står i Guds händer, utan Gud, han håller människolivet så högt att han inte låter andra gripa in i det, om han då själv inte uttryckligen ger någon rätt till det genom sitt ord. Värdet av en människas liv, det är mycket stort i Guds ögon. Och då borde också vi värdsätta det lika mycket som Gud, som det allra högsta här på jorden, människolivet. Människan, det är kronan på Guds skapelse. Vi människor, vi är det yppersta, det högsta, det bästa av det som Gud valde att skapa vid världens begynnelse. Han satte människan över allt annat som han hade skapat. Gud, han sätter människan högre, ja allra högst av alla sina skapningar. Dagens predikotext, den handlar om en liknelse om ett fikonträd i en vingård. Jesus berättar denna liknelse om fikonträdet. Fikonträdet hade stått 3 år i vingården utan att bära frukt. Det stod och sög ut jorden enligt vingårdsägaren utan att bära någon frukt. Vingårdsägaren, mannen, han bestämde sig därför att hugga ner det och bad trädgårdsmästaren ta hand om det, att hugga ner det. Han ville inte ha ett träd planterat som inte gav frukt. Men trädgårdsmästaren, han ställde sig mellan mannen och fikonträdet och bad om nåd för fikonträdet. Ge det ännu lite tid, så ska du se. Låt det få stå kvar ännu ett år, så ska du se att kanske bär det frukt. Han ville gräva omkring det och gödsla det, sa han, för att se om kanske det skulle bära någon frukt. Om det inte hjälpte så fick vingårdsägaren hugga ner det efter ett år. Han bad om ett nådeår för fikonträdet. Den här liknelsen, den berättar Jesus för judarna. Det är judarna som är mottagarna av den här liknelsen i Lukas 13. Han berättade den här liknelsen för att visa hur det går om man inte omvänder sig till sin Herre och bär omvändelsens frukter, det vill säga tron på Herren Gud och sedan efterföljelse efter Herren Gud. Fikonträdet, det är mest sannolikt en bild på Israel, Guds utvalda folk som han kallade till sig och som han gav ett särskilt beskydd under hela den gammaltestamentliga perioden. Han skyddade dem mot faror. Han gav dem land, stora landytor gav han dem. Han gav dem mycket rikedom. Han lät folket bli talrikt. Han straffade dem ofta i sin vrede för att tukta dem som sina kära barn. Men sedan befriade han dem alltid, slutligen från undergång och helt totalt fördärv. Han räddade dem alltid i slutändan. Han skyddade Israels folk som sitt särskilt utvalda folk på jorden. Detta folk, Israel, det hade fått smaka stora mängder av Guds nåd under många hundra år på jorden. Gud hade visat sig som deras Gud. Han hade bevarat dem från undergång. Han hade påmint dem om den utlovade Messias som han skulle sända till dem. Och nu hade han också sänt honom till världen. Gud hade uppfyllt sitt löfte åt sitt folk. Messias var sänd till jorden för att uppfylla lagen och profeterna som judarna läste. Han skulle instifta ett nytt förbund som inte grundade sig på lagen, men på nåden, lagens motsats. Men Israel trodde inte det budskap de fick höra ur Jesu mun, att han var den utlovade Messias. De trodde inte att han var deras frälsare från synden. De ville inte ha Jesus som sin frälsare. De ville ha honom som jordisk kung, där de kunde fortsätta sina jordiska liv under hans beskydd. Jesus, motsvarade inte judarnas förväntade bild av vem Messias skulle vara. De förväntade sig en storslagen jordisk konung med synlig makt och styrka. Vad var Jesus? Han var det motsatta. Jesus var en ödmjuk frälsarkung som kom för att offra sitt liv för sitt folk. Inte alls vad judarna ville ha. Israels folket, de hade haft sin nådatid. De hade haft god tid att undersöka skriften och se hur Messias skulle vara. De hade fått alla nödvändiga uppenbarelser från Gud för att se att Jesus var den utlovade Messias. Ändå så trodde de inte Jesu budskap. På samma sätt som Israels folket till ständighet vände Gud ryggen under Gamla testamentets tid, så vände de också frälsaren ryggen då han kom till dem. Heller inte då Gud ödmjukade sig själv och blev människa och mötte dem i deras egen värld, tog de emot honom. Ur vår synvinkel kan vi säga att Israels nådatid redan var på övertid. De var verkligen på övertid. De hade fått väldigt mycket tid av Gud att omvända sig. De hade fått nåd över nåd. Gud hade varit tålmodig med Israel. Han hade givit dem tid att omvända sig från sina synder. Han hade låtit dem få veta allt nödvändigt om sig själv och om frälsningen. Det var inte så att de inte hade fått all nödvändig information om frälsaren. De var ju trots allt i besittelse och även vakare över Gamla testamentets alla skrifter. Om någon skulle ha en chans så var det dem. De hade allt de behövde. Och nu stod frälsaren framför dem. Men de ville inte ha den frälsning Gud erbjöd dem. Och när de korsfäste frälsaren och senare försökte leva i lögnen om att han inte stod upp, så drog de samtidigt också domen över sig och över sitt folk. Domen kom inte omedelbart. Den blev inte omedelbart satt ut i livet. Men från den tiden när de vände sig mot frälsaren och korsfäste honom. Från den tiden då gick istället evangeliet ut i hela världen till alla hedna folk. Medan Israels folkets ögon blev förblindade. Några år efteråt, efter att de korsfäste frälsaren, så förstördes Jerusalem. Och det judiska folket skingrades över hela jorden. Än idag lever det judiska folket som andligt blinda. De har förkastat frälsaren. Liknelsen om fikonträdet, det säger oss något om Israel, men det säger oss också något om hur Jesus är mot oss. Vi får här se Jesus som överste präst. Hur han agerar som överste präst. Han ställer sig mellan oss och Gud. Han ställer sig mellan oss och Gud och han lovar att offra allt han kan för att vi om möjligt ska omvända oss från våra synder och söka tillflykt under nåden, den frälsning som finns hos honom. På samma sätt som översteprästerna i Gamla testamentet skulle bära fram offer för folkets synder, så bar också Jesus som överstepräst fram offer för våra synder. Han bar fram det nödvändiga offret för våra synder. Han ställde sig mellan oss och Gud, och han bar fram sitt eget liv som sonoffer för våra synder. Sådan är Guds kärlek till oss. Han gav sitt eget liv för att vi skulle få evigt liv hos Gud. Han uppfyllde Guds lag med sitt fullkomliga liv, och han tog på sig vårt straff som var döden. Han gick i döden för våra synders skull. Hela världens synder tog han på sig. Han sonade straffet för alla människor, för oss alla. Det är översteprästen Jesus Kristus som ber Gud om mer tid på folkets vägnar. Han lovar att han ska så mer av Guds ord, och han ska gödsla med Guds ord för att se om det bär frukt med tiden. Trots denna insats så är det många som aldrig omvänder sig till honom som sin frälsare. De vill hellre stanna kvar i sina synder och i sina laggärningar. Hela den katolska kyrkan som institution, de lever i den här villfarelsen. De lever i tron att man måste ha laggärningar. Detsamma gäller alla kyrkor där man på något sätt förkunnar frälsning helt eller delvis genom laggärningar. Men Gud, han lär oss i sitt ord att han begär fullkomlighet från oss. Det hjälper alltså inte med delvis uppfyllda laggärningar. Gud begär fullkomlighet. Och det kan vi inte prestera, eftersom vi är inte fullkomliga. Gud, han vill ha fullkomlighet i tanke, i ord och i gärning. Vi vet att vi brister ofta och regelbundet mot Guds vilja. Vårt enda hopp är därför Jesus Kristus och hans rättfärdighet. Vårt hopp står till honom som offrade sig själv för oss. Jesus är vårt enda hopp inför Gud. Vilka frukter är det Gud frågar efter i dagens text? Jo, det är omvändelsens frukter. Och omvändelsens frukter, de är att vi bekänner våra synder och kommer till tro på frälsaren Jesus Kristus, och att vi förtröstar enbart på honom och hans gärningar för oss. Alltså, vi ska förtrösta på hans gärningar, det han har gjort, inte på något som vi gör. När omvändelsen bär frukt så finns det inte längre utrymme för laggärningar. Men istället så finns det utrymme för de gärningar som Guds ord genom evangeliet producerar i oss och som Gud berömmer oss för Kristi skull. Inte gärningar som vi kan berömma oss av inför Gud eller andra. När vi kommer till tro genom Guds ord så skapar också detsamma Guds ord troens frukter hos oss. Omvändelsens frukter är att vi kommer till tro genom Guds ord. Då äger vi frälsningen. Den är fast. Vi har den. Troens frukter, de kommer efteråt. De är ett resultat att vi kommer till tro. Och trons frukter är att vi gör goda gärningar som behagar Gud genom att vi förblir i Guds ord. Allt detta är till Guds ära. Det är hans ära, inte vår. Och vår måttstock i våra kristna liv är inte vad andra människor gör, hur duktiga de är, utan vår måttstock är Kristus själv och hans fullkomlighet. han ska vi mäta oss mot. Även om vi vet, vi blir aldrig fullkomliga som honom. När Guds ord får bära frukt i form av att människor kommer till tro, så kapas heller inte människan bort från det livgivande ordet. Om ordet får verka och man kommer till tro på ordet, då förblir man också i ordet. Då förblir Guds ord hos människan. Vi som har kallats till Guds barn och fått tron i hjärtat som gåva, vi har också en nådatid. I denna nådatid handlar det framför allt att förbli i Guds ord. Att förbli i ordet genom att vi ständigt tar till oss näring ifrån det, så att vi kan möta världen och det andliga motstånd som vi möter i världen. Gud, han har kallat oss till att predika glädjens budskap för världens barn, för dem som inte tror. Vi ska predika för dem som fortfarande bor i andligt mörker. I vår nådatid, som troende, ska vi frimodigt gå ut med evangeliet till hela världen. Och vi ska själv förbli i evangeliet och ständigt låta oss uppbyggas av evangeliet. Vi vet inte när våra liv här på jorden tar slut. Kanske är det idag, kanske är det imorgon, kanske om ett år, kanske om många år. Vi har ingen aning. Endast Gud vet den dagen. Endast han känner den dagen. Och det är bra att det är så, att vi inte känner den själv. Vi ska inte gå runt och oroa oss för när våra liv tar slut. Det är inte vår sak. Vi ska leva så länge vi lever. Vi ska veta om att våra liv kan och kommer att ta slut när som helst. Och vi ska se till att vi har allt rätt med Gud. Det vill säga, hur har man allt rätt med Gud? Jo, peka på Kristus och förtrösta på honom som frälsaren. Rikta dina ögon mot korset. Då har du allt rätt med Gud. Så ska vi också under den här tiden, vår nådatid, då ska vi också arbeta medan det fortfarande är dag. Vi ska arbeta med att sprida glädjens budskap om frälsningen i Jesus Kristus till alla dem som fortfarande inte tror på honom. Deras nådatid tar också slut en dag. Nådatiden till dem som inte tror. Därför ska vi alltid vara beredda att predika, att berätta om evangelium. Vi vet inte. Vem vet? Kanske är det just dig, just mig, som Gud vill använda för att bringa en enda människa från mörker till liv. Medan vi själva förblir i Guds ord och låter oss uppbyggas av det, ska vi därför samtidigt sprida det samma ordet till världen. Vi ska göra det i Jesu namn. Amen. Låt oss bedja. Vi tackar dig, vår kära Herre och Gud, för att du har bevarat oss under det gångna året. Tack för allt gott som du har gett oss, både till kropp och till själ. Vi ber dig att du bevarar oss i ditt ord också det här året. Bevara oss och stärk oss i tron på Kristus som vår frälsare. Gör oss samtidigt frimodiga att dela med oss av glädjens budskap till världens barn, till dem vars nådatid går mot sitt slut. Så ber vi dig att du slutligen låter oss få komma in i den eviga saligheten hos dig. Det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.